Du lyssnar på Ödets makt, en släkthistoria av Olav Ottersen i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig Gunilla Leining. Ett. När Edle kom hem förstod hon att något inte stod rätt till. Systern Emma såg på henne med en blick som hon utan framgång försökte göra medlidsam. Men skadeglädjen lyste igenom så tydligt att Edle fruktade att hennes spel hade avslöjats. Far vill tala med dig, sa Emma och började gå upp för den breda trappan till andra våningen. Han är i biblioteket. Edle hade en misstanke om att systern hade väntat i den mörka hallen med ekpanelen bara för att kunna ge henne det här dystra beskedet. Ett samtal med fadern hade aldrig inneburit annat än förmaning eller straff, eller båda delarna. Vad är det nu då, sa Edle. Hon försökte göra rösten käck och obekymrad. Emma skulle i varje fall inte få tillfredsställelsen av att se henne rädd. Men hon kände att munnen blev torr och det uppstod ett obehagligt sug i bröstet. Hon hängde av sig kappan, kastade en blick mot trappan där Emma med en hand på räcket hade stannat på avsatsen mellan våningarna. Han vet vad du håller på med, sa hon. Bara så att du vet det. Edle andades in och gick fram till dörren som ledde in till biblioteket. Hon knackade på och hörde faderns grova skorrande röst. Kom in! Biblioteket som fadern använde som kontor och rökrum var förhållandevis litet men hade högt i tak. Ett smårutat fönster vette ut mot gårdsplatsen. Väggarna var täckta av bokryggar från golv till tak. Mannen bakom det ornamenterade skrivbordet var nästan skallig. Den svarta kransen av hår kunde påminna om en munk om det inte hade varit för polisongerna. De ramade in ett grovt och avlångt ansikte med ögon som var små och hårda som knappar. Nu knäppte han sina stora knotiga händer över den lilla kulmagen och harklade sig. Var du varit, Edle? Och nu vill jag ha ett sannfärdigt svar. Hon stirrade på fadern, förlamad av skräck. Sannfärdigt? Att hon hade promenerat i skogen med sin älskade. Att han hade lett in henne i den nerlagda kvarnen där de hade älskat häftigt på det dammiga golvet. Varför vill du ha en sanning som du inte kan klara av? Hon sa inget, utan slog ner blicken. På den vänstra sidan av den bruna klänningsfollen såg hon en liten fläck av damm från kvarnen. Men hon hade ju borstat av sig. Var det ett veck hon hade missat? En skrattande Wilhelm hade ju dessutom hjälpt till med borstande handflator och till slut försäkrat henne att hon var dammfri och ren som en jungfru. Men just någon jungfru var hon ju inte längre. Nå? Hon lyfte blicken och såg honom i ögonen. Jag har promenerat tillsammans med mannen jag älskar. Hon hade väntat sig att få se ansiktet bli rött, se knogarna i de knäppta händerna vitna. Men förundrad såg hon att han verkade resignerad, nästan ledsen. Och den här mannen som du påstår att du älskar, har han närbara avsikter? Återigen slog hon ner blicken. Wilhelm hade inte pratat om äktenskap, inte om framtiden överhuvudtaget. Med sina muntra ögon och sin stiliga gestalt hade han tagit henne med storm redan första gången hon såg honom. Han stod utanför domkyrkan en eftermiddag när Edle följde Emma till bikten. Ursäkta, vackra damer. Är det i den här kyrkan man hittar organisten Anton Bruckner? Det var det ju. Men när de svarade bekräftande såg mannen fundersam ut och tog fram ett litet brev. Av diverse anledningar ville han inte gå in i kyrkan, sa han. Och så vackra kvinnor var naturligtvis både hjälpsamma och pålitliga. Kunde de se till att den här lilla biljetten överlämnades? Det slutade med att Emma tog med sig det lilla kuvertet in, medan Edle stod kvar utanför och pratade med mannen. Han berättade att han hette Wilhelm Bröcker och var på besök i Linz tillsammans med sin faster. Och det var som budbärare åt fasten han kommit till domkyrkan. Efter detta första möte för snart en månad sedan hade hon i hemlighet träffat Wilhelm nästan varje dag. Djupt inombords hade hon fruktat avslöjandet, fruktat att hon skulle stå så som hon nu stod framför sin stränge far och väntade på att han skulle döma henne. Vi har knappt lärt känna varandra, sa hon undvikande. Knappt, sa fadern ironiskt. Hon såg oförstående på honom. Hon hade inte väntat sig att fadern skulle använda ironi som vapen. Det liknade inte honom, men det gick upp för henne att hon nu som 18-åring kanske var för gammal för fysisk bestraffning, för ris i baken och att han därför försökte hitta andra sätt att komma åt henne på. Efter att jag fått kännedom om att du, utan min tillåtelse, träffat en ung man på trädgårdsrestaurangen Klosterhof, har jag gjort vissa undersökningar om den här unge herrn. Herr Bröcker är absolut inte en man jag vill se.